CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Välkommen till Unionen.
Hej, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning, för det är så stressigt på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Ja.
Hallå, pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Åtta personer skadades på eftermiddagen i Vetlanda i Småland.
Gärningsmannen gick till attack med en kniv på flera platser i Vetlanda.
Vi utreder om det finns eventuella terrormotiv.
Den misstänkte 22-åringen är afghansk medborgare och sökte asyl som minderårig våren 2016.
Trevlig kille, glad, skrattar jämt. Så någonting har ju slått in till huvudet på en rätt för det.
Antalet smittade har ökat igen de tre senaste veckorna i Sverige. Nu är en tredje våg på väg enligt Folkhälsomyndigheten.
Om det blir en våg eller inte kommer ju också påverkas på hur pass väl vi allihop följer råd och restriktioner som finns på plats.
Och det går fortfarande långsamt med vaccineringarna. Dessutom ser det väldigt olika ut i olika regioner i landet.
Nu behöver vi lite mer positiva besked om vaccinleveranser.
Vi hoppas att EU löser uppgiften åt oss, men vi kan inte vänta. Finns det mer vaccin att köpa till Sverige så borde den svenska regeringen göra det.
Ja, chock, förstämning och oro i Vetlanda efter onsdagens knivattack där åtta personer inklusive gärningsmannen själv skadades. Några av dem inledningsvis livshotande. Först talades det en del om en möjlig terrorattack, men just nu pekar väl allt mer i riktning mot ett så kallat vansinnesdåd. Kan ett öppet samhälle någonsin skydda sig mot händelser som den i Vetlanda? Den tredje coronavågen rullar in över Sverige. Hur länge orkar vi hålla i och hålla ut? Samtidigt som vårsolen lockar och längtan efter umgänge med vänner och släktingar växer. Och varför går det så långsamt att vaccinera, inte minst i Sverige? Finns andra förklaringar än de försenade leveranserna? Dessa är våra huvudämnen i denna upplaga av veckopanelen från Kvartal i slutet av den nionde veckan detta pandemiår. Och i panelen denna vecka en minst sagt välkänd trio bestående av Maria Wetterstrand, chef på företaget Milton i Bryssel och dessutom tidigare språkrör för Miljöpartiet. Välkommen tillbaks.
Tack så mycket.
Och Henrik Jönsson, libertariansk entreprenör och YouTuber. Välkommen Henrik.
Hej hej, tack så mycket.
Och Daniel Suhonen, socialdemokrat och chef för den fackligt grundade tankesmedjan Katalys. Hej Daniel.
Hej hej.
Ja, det har varit en speciell vecka det här då småstaden Vetlanda ju drabbades av vad som först såg ut att kanske möjligen var ett terrordåd av den typ vi har sett på lite andra håll runt om i världen. Men nu kanske mer och mer pekar på att det är vad som brukar kallas ett vansinnesdåd i brist på bättre uttryck. Även om vi får reservera oss och säga att vi saknar en del information än så länge. Men oavsett motiven så är det ju väldigt drabbande för alla när sånt här händer. När inte ett ont anande människor helt slumpvis hamnar i vägen för en knivbeväpnad våldsverkare. Maria, vilken var din första tanke när du nåddes av den här nyheten?
Min första tanke var, usch, fy fasen var otäckt. Och det är väl ungefär det som jag har tänkt tidigare när såna här saker har hänt också. Det var ju en i Åbo för inte så många år sedan när jag bodde i Finland. Och Åbo dessutom på en plats som jag brukade befinna mig med hyfsat jämna mellanrum och sådär. Det ger ju en väldigt stark obehagskänsla om man förstås inser ju hur otäckt det här är för de människor som bor där i närheten och som också har bevittnat det och som kan känna att den här otryggheten liksom kryper sig på sen efteråt under ganska lång tid.
Vad kom fram när det gäller Åbo? Jag minns faktiskt inte vad kom fram gällande motiv och sådana saker.
Ja, nej, men det var ju också någon slags utredning om terrormotiv som jag tror i alla fall delvis bekräftades efter det dådet. Däremot tror jag inte det visade sig ha någon koppling till några stora internationella organisationer. Men jag minns mer av dådet faktiskt än själva hur det utreddes sen efteråt och vad man kom fram till. För att det är själva dådet som är det som sätter sig hårdast. Liksom.
Ja, ja. Och där var det ju så, om jag minns rätt, att det var bara kvinnor som attackerades och så några män som liksom tillskyndade för att hjälpa kvinnor. I det här fallet tycks det vara precis tvärtom, att det är bara män som har attackerats och kvinnor som har stått i närheten har lämnats i fred. Jag vet inte om det går att dra någon slutsats av det, men det är bara en reflektion.
Det var ju också en väldigt ung mamma som dog i Åbo, så det gjorde ju förstås saken ännu otäckare.
Ja, och så var det en svensk man med utländsk bakgrund som spelade en väldigt speciell roll där och som blev skadad för livet, minns jag. Honom har jag hört i många intervjuer. Vad säger du, Daniel? Dina tankar om det som har hänt?
Nej, men det är ju det här som Maria är inne på, att man, när sånt här händer, så dels så går det ju snabbt massa rykten om vad det kan bero på, orsaken och så. Jag har faktiskt först inför det här programmet satt mig in lite grann i, så att säga, djupare i, ja, den misstänkte då, så att säga, gärningsmannen och hans bakgrund och så vidare. Men jag kommer ihåg att jag några timmar efter det här hade hänt, man jobbar ju hemma nu, så gick jag iväg för att gå en promenad helt enkelt. Och då tänkte jag på att, ja, tänk om det här skulle hända här på den här gångvägen eller när man ska förbi affären och handla en liten mjölk för att göra pannkakor sen. Alltså att det här, den här typen av vansinnesdåd, oavsett om det skulle visa sig att det har en, ja, någon sorts politisk eller religiösa motiv, vilket det kanske då inte har i det här fallet, eller beror på knark och psykisk ohälsa eller en kombination, så på något sätt så det slår ju ner rätt på människor som inte har någon, så att säga, inte har gjort någonting
och inte heller har någon beredskap för att faran, så att säga, finns där.
Nej, man bara ska parkera bilen eller man ska in och handla snabbt varmkorv till ungarna och sen så plötsligt blir man attackerad, eller om man har mindre otur ser någon annan bli attackerad och kan kanske ta sig därifrån. Nej, men det är ju klart att det här är ju någonting som vårt samhälle lever i. Det är en, så här, på ett sätt både en ständig skräck, och samtidigt kan man ju inte hålla på och grotta ner sig och tänka att detta ska hända varje dag när man går utanför dörren, för då skulle man ju bli, ja, rädd och galen. Ja, och det är också svårt att veta vad man ska göra åt det, så det kanske vi kommer in på mer.
Ja, det, vad man ska göra åt det är väl delvis besläktat med vad det får för effekt på människor, om vi tänker oss ett samhälle som Israel till exempel, där människor liksom går på helspänn hela tiden. Dit vill vi naturligtvis inte, och risken statistiskt sett är ju nästan lika med noll att någonting sånt här ska hända, likväl händer det. Henrik, vad tänkte du när du fick höra detta?
Ja, när informationen om det här började droppa in så... Alltså, min första känsla är att jag blir så arg när jag läser om den här typen av angrepp. Och det är klart man ska bära det med sig, att inget öppet samhälle är immunt mot att det finns dårar som begår olika typer av hemska gärningar. Men det går ju också att se nästan omedelbart hur det här dådet kommer att hanteras i media av olika typer av agendadrivna grupper.
Så tänker du då?
Ja, men jag tänker kanske främst, alltså jag läste att statsministern till exempel, han sa i en pressträff så här att, ja, men det här dådet har ingenting med migration att göra etc. Och det är klart att det är lätt att förstå vad han menar med det. Att det problemet är ju inte att det är individer från någon annan plats som har kommit hit. Men jag menar, mellan raderna så är det är ju också så här att om Sverige har liksom tagit hit en massa unga män och mer eller mindre lämnat dem vind för våg i drogmissbruk, kanske hemlöshet och en ganska tuff ekonomisk situation. Finns det då en del av dem som är krigstraumatiserade och har olika psykiska problem, då är det ju som att man maximerar ju förutsättningarna för att de som är psykiskt instabila ska hamna i en situation där de kanske kommer att agera ut på ett sånt här sätt.
Vi ska återkomma till den där. Den kan vara intressant att fördjupa lite grann. Jag ska bara säga det att det vi vet då just nu fredag eftermiddag klockan 14 är att polisen på onsdagen klockan 14.54 mottog flera larmsamtal om att flera personer blivit angripna i centrala Vetlanda. Klockan 3:13, alltså 20 minuter senare ungefär, så greps gärningsmannen som i samband med gripandet sköts i benet av polisen. 7 personer skadades då av den här mannen, varav 3 inledningsvis betecknades av livshotande skador. Gärningsmannen skadades också, så sammanlagt blir det då 8 skadade. Han ska vara, säger jag, 22 år gammal och är medborgare i Afghanistan. Kom till Sverige i början av 2016 och bodde i trakten av Vetlanda. För några timmar sedan hölls en häktningsförhandling där den misstänkte mannen förnekade, eller åtminstone sa att han inte hade något minne av att han skulle ha gjort detta, men han häktades likväl på sannolika skäl misstänkt för mordförsök i 7 fall då. Maria, du hörde ju Henrik där. Det är alltid giftigt och farligt att generalisera utanför sådana specifika och väldigt unika händelser. Likväl så har ju Henrik kanske en poäng i att de här personerna, den här gruppen som den här mannen tycks ha tillhört, har ju lämnats i en ganska tuff situation i Sverige. Vad tänker du kring det?
Jo, men det finns ju många människor som har en väldigt tuff situation i Sverige. De flesta av dem ger sig inte ut och knivhugger några människor på gatan. Därför måste det här hanteras som det brott som det är och dömas utifrån det brott som är begånget av den här personen, utan att man drar några slutsatser gällande vad andra personer som råkar komma från samma land som den här personen, eller är i samma ålder eller har samma kön som den här personen, vad de gör eller inte gör har faktiskt i det här fallet inte någon betydelse. Sen kan man ju förstås på samhällsnivå alltid diskutera hur man tar hand om unga människor som har olika typer av psykiska svårigheter eller som har kommit hit med trauman eller vilken typ av uppehållstillstånd som man ger och hur man ska hantera de frågorna. Och där är ju jag väldigt mycket för att man ska ge uppehållstillstånd som inte är av tillfällig karaktär. Eftersom det skapar, vet vi, en enorm psykisk ohälsa hos alla de människor som hela tiden då är utsatta för den här osäkerheten kring om de kommer att få stanna eller inte stanna. Jag tycker också att det är väldigt viktigt att man satsar på psykvård när det gäller inte minst unga vuxna som just har lämnat, vad man ska säga, ungdomsstadiet. Därför att det är ofta där någonstans som det kan bli brister också i hur man tar hand om människor. Så att det finns ju många saker som man kan dra slutsatser om eller diskutera i anslutning till det här. Men jag tycker att det är oerhört viktigt att man inte ägnar sig åt någon form av liksom kollektiviserande av en grupp på grund av att en person har begått ett fruktansvärt brott. Utan det får behandlas i domstolen utifrån det brott som faktiskt är begånget. Och inte utifrån det någonting som andra kanske det, skulle ha gjort.
Ja, det som kan vara intressant utifrån det du säger är möjligen om vi har skapat, så att säga, genom vår hantering en grupp som är mera sårbar för till exempel psykisk ohälsa. Du viftade, Henrik. Var det något åt det hållet du ville säga eller någonting helt annat?
Ja, nej, jag skulle bara säga att alltså, jag håller med om vad Maria säger. Jag vill bara förtydliga det jag sa, att mitt syfte med det jag sa inte är någon typ av kollektivisering överhuvudtaget, utan det är ett konstaterande, snarare egentligen inte ens en kommentar på migration överhuvudtaget, utan mest att om du har en stor grupp personer som kanske har plötsligt dykt upp som saknar nycklar till samhället, men du lämnar dem vind för våg, och det finns en liten del i varje population som är psykiskt instabil. Du maximerar ju risken att de som är psykiskt instabila ska braka iväg och ställa till oreda på riktigt om det inte finns en stabil process för hur de här människorna ska beredas hjälp. Jag menar, det gäller ju vilken skolklass som helst, att det finns människor som antagligen hade kunnat hamna på en dålig plats om det inte hade funnits omständigheter som hade hjälpt dem att kanske hitta till en bättre plats i sig själva.
Mm, vad säger Daniel på detta? Ja,
det jag har nått av tidigare än det här, alltså innan den här så att säga, tragiska liksom, attacken, så är det ju att många av de här ungdomarna skadar sig själva. Att de så att säga, när de väntar på uppehållstillstånd, de blir nekade uppehållstillstånd och så vidare. Den här väldigt utdragna processen som har varit för många. att så att säga, de har snarare, de flesta har ju då snarare hotat med, och i, vad jag förstår i vissa fall också tagit sitt liv, att det är ju väldigt tragiskt. Så att det är klart att här har man ju en grupp då som mår väldigt dåligt. Det kan jag förstå. Alltså, det försvarar ju inte på något sätt någonting av detta, precis som Maria och även Henrik säger. Det finns ingen försvar för det här. Men däremot så är det så att man har en grupp som helt enkelt är väldigt utsatt. De är relativt unga och de har på olika sätt rotat sig här, och sen så är det satt på undantag eller osäkrat, så att säga. En del får säkert stanna, en del får inte stanna. Och det har varit, jag menar, det är så många turer de här vågorna om de ska få uppehållstillstånd och de här gymnasiereglerna och så vidare. Så att i den här så där, ganska stora och ganska brokiga populationen av unga män som kom hit 13, 14, 15, 16, så är det ju säkert många som mår väldigt dåligt. Och jag vet inte vilka insatser man har gjort för dem. Jag tror att man säkert på många håll har väldigt fina insatser. Men den här killen är också ganska, han är ju ingen ung tonåring, han är en vuxen man. Han har ju också ett ansvar för sitt eget liv. Så att...
Vad jag förstår så väntade han på en förnyelse av sitt uppehållstillstånd just, vilket naturligtvis kan innebära en viss press och stress. Maria, på samma tema ändå, tycker du att de politiker som har skapat den här situationen, där faktiskt ganska många unga människor med väldigt mycket press på sina axlar hemifrån förmodligen, hänger lite i ett ingenmansland? Alltså, ska de bygga ett liv i Sverige eller inte?
Jag tycker att det har varit en jättesvår politisk fråga. Det var faktiskt det som jag kände att jag ville säga också här. För att det man egentligen skulle vilja, det är ju att man har dels en rättssäker asylprocess, men också lagar och regler som gör att människor som flyr undan krig och traumatiska situationer och konflikter i sina hemländer, och som riskerar i många fall att bli väldigt illa behandlade om de skickas tillbaka, att de faktiskt har rätt att få uppehållstillstånd. En sån situation skulle jag vilja ha. Nu har man på olika sätt begränsat de möjligheterna, samtidigt som man har väldigt svårt med avvisningar till flera länder. Och man har en ganska stor grupp människor som man ville på något sätt skapa en möjlighet för att de inte skulle bli återkända omedelbart. Så var ju liksom den politiska situationen. Det gick inte att få något gehör för att de här personerna genom olika ändringar i lagarna skulle få permanenta uppehållstillstånd. Då har man att välja mellan att man ska försöka ordna någon slags lag och regel som ger dem en möjlighet att stanna, men som kanske inte kommer att omfatta alla och som i vissa fall blir tillfällig. Ska man då ta den? Eller ska man skicka ut de här personerna omedelbart och avvisa dem? Också faktiskt riskerar att skapa väldigt mycket osäkerhet genom att det inte alltid går att göra avvisningar till de länder som de kommer ifrån. Vilket gör att de hänger ännu mer i luften under den här tiden och inte kanske får möjlighet till utbildning eller någonting sånt. Och då står man i den här situationen och ska fatta ett beslut om det. Och då tycker jag att man har fattat rätt beslut att ändå ge möjligheten till så många som möjligt av de här människorna att få stanna, även om det då blir först tillfälligt och i ett senare skede kanske kan bli permanent. Men det är ju absolut inte den optimala situationen att hantera asylpolitik på. Det är det inte.
Henrik vinkar.
Ja, en sak som jag skulle vilja lägga till i det här sammanhanget, det är ju att det här är ju en katastrof. För det är en massa människor som precis har fått sina liv slagna i spillror. Det är människor med trauma nu och livshotande skador. Jag vet inte om det är någon som har dött än. Det var det inte sist som jag hade kollat det. Men det finns ju en komponent i det här som handlar om hur ska nu det svenska samhället försöka balansera situationen som vi har, skyddet av befolkningen, med att upprätthålla ett fritt och öppet samhälle. Så att bara balansera repressivitet, liksom. Vad ska man göra med den här situationen? Och vart jag är på väg med det här, det är att jag läste en text på Kvartal faktiskt. Så jag gör inline-reklam för, för Kvartal. Som Mustafa Panshiri skrev för ett par år sedan. Och han kom ju från Afghanistan, så han snackar dari. Och jag har skrivit upp ett citat här faktiskt, där han hade då snackat med en av de här killarna som har hamnat i ett djupt heroinmissbruk i Sverige. Och han ångrar att han kom till Sverige och säger så här: jag ångrar mig. Jag har slösat bort 2 år av mitt liv här. Men den, och Mustafa säger då, men den sista meningen i citatet översattes inte till svenska i det här reportaget. Och då sa den här killen på Dari, om de gör mitt liv illa så kommer jag att göra ert liv illa. Mm. Och poängen som jag tror Mustafa vill göra med det här handlar inte om liksom någon slags generell blanket statement som handlar om att den här gruppen skulle vara extra våldsbenägen. Men att de attityderna kan finnas i den här gruppen.
Ja, att de kan också kanske bli lätta offer för kriminella gäng och andra destruktiva strukturer då, om de hamnar i den här situationen.
Konsekvensen är ju att de är så utlämnade. Alltså, de kom hit som unga, många av dem är i drogmissbruk. Det är ett hårt liv. Liksom. Det blir ju väldigt kaotiskt. Och jag menar, jag tror att man måste titta på den frågan också. Hur man ska hantera det här, för att det här är antagligen någonting som inte kommer att bli bättre av sig själv.
Mm. Daniel, ett ord till dig om det här, sen tänkte jag ta det i en lite annan riktning.
Nej, men det är ju det här med ständiga liksom, säkerhetsproblemet, att då och då händer detta. Ibland då är det liksom organiserad terrorism, antingen enskilda galningar eller samverkande galningar med en sån här ideologisk övertygelse i botten på något sätt. Och ibland är det då denna typ av så att säga, enskilda personer som bryter ihop och gör de här fruktansvärda sakerna som nu har drabbat Vetlanda och människor där. Och jag vet inte liksom hur man ska skydda oss. Jag menar, vi har kommit in på den amerikanska samhällsscenen i den här podden. Liksom, det finns ju de som tycker att då ska alla beväpna sig. Jag tror inte att det är en möjlighet heller. Vi kan inte ha ett samhälle... Alltså, vi kan inte ha ett samhälle där vi skyddar oss mot allting som kan hända oss. Vi kan inte heller ha ett samhälle som inte bryr sig om så att säga, det här. Det här är ju fruktansvärt, det här måste få konsekvenser. Killen måste få vård eller straff beroende på vad så att säga, han behöver och så att säga, har gjort sig skyldig till det här. Så att, ja, jag tycker det här är jättesvårt. Det är svårt att nästan prata politiskt om det här, därför att det är en mix av enskildheter och strukturer och samhället finns här, men det är inte såklart vad man ska göra, tycker jag.
Nej. Om vi erinrar oss några händelser som kanske liknar den här lite grann, så var 2003 ett väldigt svart år. Det var en man som angrep människor med ett järnrör eller järnspett vid Åkeshovs tunnelbanestation i Stockholm. Mijailo Mijailovic mördade Anna Lind, också av väldigt oklara skäl. Och en 50-åring mejade ner 18 personer med bil på Västerlånggatan i Gamla stan. Och det här ledde ju till en debatt om hur man upptäcker människor som på något sätt håller på att tappa koncepterna. Maria, minns du om det där ledde till någonting mer konkret egentligen?
Nej. Det har ju lett till att man har gjort större satsningar på psykvården. Om det har direkta kopplingar till det här, det är ju väldigt svårt att säga, för det är så många saker som spelar in. Men det har ju konstaterats att det fanns ett... Det blev ett litet vakuum under en period av några år. Det var också då vi fick en kraftigt ökad hemlöshet som inte har att göra med några nya medlemsländer i EU och eventuella medborgare därifrån som kommer hit. Utan det här var ju en inhemsk hemlöshet på det sättet. Som berodde på att man förändrade möjligheten att vara intagen på psykiatriska kliniker och vårdinrättningar. Och där har man ju gjort vissa satsningar för att lite motverka de negativa effekter som det fick. Vilket har säkert gjort att man har räddat en hel del människor från att hamna i en fullständigt destruktiv situation. Eller
de händelser
situation.
Som aldrig inträffar, de får vi ju
Nej,
aldrig
de får vi ju inte reda på. Nej. Exakt. Men sen tycker jag tycker det är lite knepigt det här när man varje gång som det händer någonting så använder många det för att förstärka en åsikt som man redan har. Så man drar liksom bara de slutsatser som man tycker passar med ens egen, liksom ett eget ideologiskt paradigm. Det är bara att gå in på flashback-trådar om den här Vetlanda-händelsen för att se hur folk försöker boosta sitt eget hat mot invandrare genom att använda den här situationen som ett argument. Och därför så tycker jag man ska vara extra försiktig med det. Därför att vad man än säger egentligen i den riktningen så finns det liksom en risk att man göder extremister som befinner sig på den andra sidan. Och det är väl antagligen likadant när en person med nazistiska sympatier ger sig på människor med invandrarbakgrund. Så finns det folk på den andra extremistiska sidan som använder det som ett argument för att boosta sin egen ilska och sin egen frustration över rasism. Och jag menar, jag tror att det är lite farligt där för att generalisera. Sen måste man använda vissa aggregerade siffror för att veta vilka åtgärder man ska göra för att minska brottslighet. Men det är en helt annan sak.
Mm, samtidigt är det väl mänskligt att ändå söka en förklaring. Generalisering är ju naturligtvis dåligt nästan alltid, va? Men att man försöker söka en förklaring för att förstå hur man ska förebygga att något sånt här kan hända igen.
Jag tycker också det är bra då om man söker förklaringar på ett sätt som inte bara går ut på att man ska stärka en åsikt som man redan har, vilket ju alltid finns en risk.
Det tror jag många håller med om. Vad säger ni andra om det här? Maria har ju helt klart en poäng i att man tar fram sin favoritförklaring utifrån en sån här extrem händelse. Alltså, Daniel?
Det tror jag stämmer på många sätt, och det får man väl liksom akta sig för. Det är lätt att hamna i den här rundgången att man idag med sociala medier, så att man, liksom, man läser bara medier och personer som tycker som en själv, och så kommer man till kvartal och så plötsligt möter man människor som har en millimeter en annan åsikt, och då blir man chockad. Nej, jag skojar. Mm. Nej, men det är klart att det finns en lätt, så att säga, att dra så här att prata om det här enskilda fallet, vilket vi måste göra därför att vårt jobb i den här podden, liksom, att prata om svåra saker. Det är ju på något sätt nästan en omöjlig sak. Liksom, precis som det är när det händer ett islamistiskt eller annat terrordåd någonstans, så ska man dra stora slutsatser av det. Jag tycker ändå det är lättare att diskutera när det är liksom organiserat på något sätt kring en idé. Det här är liksom en islamistisk terrorattentat som ofta har hänt, och det har hänt i Sverige också, men Frankrike har varit väldigt hårt drabbat. Vi har pratat om det i den här podden. Och då finns ju ändå någonting man kan reflektera kring som har någon sorts struktur. Här är det ju så att säga allt ifrån liksom att socialtjänsten inte har fungerat till att den här personen är psykiskt sjuk eller har några andra problem.
Om jag får nyansera det lite, Daniel, för ja. Jag tycker du är på någonting väldigt intressant. I många av de där fallen, ja. Inte minst Frankrike, så är det ju en mix av de här grejerna. Mm. Alltså det är personer som har haft missbruksproblem eller psykiska problem och som då fångas upp av en jihadistisk rörelse till exempel. Så att det är ju inte riktigt svartvitt ändå.
Nej, och jag vill inte, jag som ska liksom vara vänsterkillen i den här panelkonstellationen, det får jag väl ändå säga, det är inte du, Henrik, det är jag är ledsen. Då är det ändå så här att jag tror ju inte då, och det är kanske därför jag är inbjuden hit, liksom att ja, men om man ökade skatteuttaget och byggde ut den offentliga sektorn så kommer det här aldrig hända, så att säga. Och jag tror inte, liksom Henrik tror att om vi liksom bygger ut armén och alla får alla amerikansk modell liksom förskansar sig med varsin automatkarbin i sin stadsjeep, så blir det här heller inga problem. Utan någonstans är det så att det här händer då och då. Det är förmodligen omöjligt om vi ska ha ett demokratiskt samhälle att liksom förebygga allting. Det som jag tänkte på när Maria pratade och liksom hela samtalet är att, och de här exemplen du nämnde, Jörgen, från liksom tidigt 2000-tal, jag har inte närstuderat dem just nu, men jag vill minnas att i flera av dem, till exempel Mihailovic, så var det ju så att det var personer som hade sökt hjälp, öppenvård, så att säga, sa jag är sjuk, jag behöver hjälp, och så blivit nekad, jag har inte plats för dig, kom tillbaka imorgon.
Åtminstone två av tre av de där fallen, ja.
Precis, och det är även andra fall senare, om jag minns rätt, liksom. Och då är det ju så att jag får en känsla av, i de här fallen, eller när vänner berättar om deras tonåringar som är självmordsbenägna och behöver hjälp från BUP, eller liksom andra saker jag hör, liksom, någonstans inte vetenskapligt belägg för detta, men liksom i det liv jag lever så får jag en känsla av att våran psykvården i Sverige på alla nivåer är liksom underbemannad. Att vi har en enorm nivå av att människor på olika sätt, från det lilla till det stora, från att man står ihjäl någon annan till att man funderar på att ta sitt eget liv eller mår väldigt dåligt, så får liksom, vi har inte byggt ut, vårt samhälle är väldigt avancerat. Det har stora krav på oss, väldigt mycket krav på individer. Vi ska vara utbildade, fräscha, snygga, vi ska till och med få se bra ut i Zoom-samtal. Liksom. Alltså, de som har sådana jobb. Alltså, det är väldigt höga krav. Om väldigt många, inte minst ungdomar, mår väldigt dåligt. Och då är frågan så här, är det där någonstans skulle man kunna, i vissa fall i alla fall, kunna liksom mildra, förebygga, stoppa sådana här saker med en utbyggd liksom psykvård?
Då kan jag avsluta det här segmentet med att göra som Henrik gjorde och göra lite internreklam. Vi hade nämligen en serie i kvartal med 5 intervjuer och en panel och lite texter också som gick under rubriken Generation ångest. De som blev intresserade av Daniels resonemang kan med fördel botanisera bland de intervjuerna och texterna. Det här är veckopanelen i kvartal som går vidare. Vi ska ta det block som vi brukar inleda panelen med nu istället, nämligen några lite kortare ämnen från veckan som gått. Och vi börjar med Ebba Busch då, hennes infekterade hustvist. I veckan möttes parterna för att försöka nå en förlikning, vilket de inte lyckades med, åtminstone inte omedelbart. Samtidigt inleddes en förundersökning om grovt förtal mot KD-ledaren efter att hon på Facebook då berättat om en tidigare dom mot ombudet till motparten i den här tvisten. Maria, du som har förflutet som politiker, om du ska försöka sätta dig i Ebba Buschs kläder, hur jobbigt är det här?
Just det uppdraget är lite svårt tycker jag.
Ja, men du kan väl sätta dig i hennes roll?
Jag bara, alltså, när jag tittar, jag tänker bara så här, gud vad ointressant tycker jag än så länge, hela den här historien är fruktansvärt ointressant. Sen kan jag ju tänka så här på ett rent personligt plan, det är viktigt att akta sig för att bli någon form av rättshaverist nästintill. Alltså, jag tror, det kan mycket väl vara så att hon har rätt. Men är det för hennes egen personliga del verkligen värt det? Hon tycker ju uppenbarligen att det är det. Det skulle nog inte jag tycka om jag hade varit hon, tror jag.
Är inte du också en envis person?
Jo, jag är det. För att jag kan ju också säga, jag kan ju bli helt galen i såna här konsumenttvister ibland med något företag. Och liksom bli, skorna gick sönder som jag köpte efter bara ett par veckor och så går jag tillbaka och så är jag liksom jättearg, så får jag skälla om min dotter efteråt och hon försöker förklara för mig att det är ju inte personalens fel att de sålde dåliga skor och så skäms jag och sådär. Så att, ja, men jag visst, jag kan också ibland gå igång på den här typen av saker, men nu har det varit ganska lång tid så hon har ju haft ganska många chanser tycker jag ändå att backa. Och det kanske för hennes egen skull bara så här rent mentalt hade varit sundare. Men annars tycker jag faktiskt hela historien är fruktansvärt ointressant än så länge.
Jo då, det kanske nämnde den intressant utifrån just det perspektivet du är inne på. Jag tänker att om jag tolkar henne rätt så uppfattar hon att de har försökt utnyttja hennes svaga punkt, att hon är en offentlig person och liksom hamra på den, och det tar hon bara inte. Det är hennes version.
Nej, och då kan man ju på sätt och vis också bara så här, ja, om det nu är så, då får man ju ha respekt för att hon tar den fighten och alla våra andras vägnar. Liksom.
Men förtala kunde hon ha låtit bli, eller rättare sagt, vi vet inte om det där kommer bedömas som förtal, men hur penibelt var just det där för henne?
Ja, men det vet vi ju inte ännu, och det här att media slår på jättestort för att man inleder en förundersökning eller för att någon har blivit polisanmäld, det här fick ju jättestora rubriker bara om blev anmäld.
Större än Vetlanda nästan,
ja,
faktiskt när det hände.
Och jag tycker att det är lite tveksamt också ur det perspektivet att anmäla kan man ju faktiskt göra vem som helst. Jag skulle kunna anmäla dig imorgon för förtal. Och så skulle det få jättestora rubriker och så blir du uthängd för en sån här person, vara en sån här person som förtalar människor. Fast du kanske inte ens har gjort någonting. Vi hade ett fall i Australien nyligen där det var anklagelser om en våldtäkt som skulle ha skett i slutet på 80-talet mot en person som inte längre är i livet. Och han pressades då på att avgå, den här personen. Och han sa ju det att om jag skulle avgå för det här, då är det ju som att lämna fältet öppet för vem som helst att anklaga någon för vad som helst utan bevis. Och så ska den personen då försvinna från en offentlig position. Och den typen av rättssamhälle vill vi inte ha. Och det kan väl vara bra att hålla i åtanke också.
Om jag tolkar dig rätt så tycker du att det är en ganska låg tröskel för att inleda en förundersökning. Kanske ingenting att slå på trummorna för egentligen då. Daniel, vad säger du? Ja. Daniel, du som är ett politiskt djur, du också. Hur illa är det här för Busch?
Det här är, ja, hon är ju en otroligt, i vanliga fall en otroligt skicklig politiker som spelar väldigt mycket på sitt. Jag följer inte henne på Instagram och sånt där, men jag har läst i tidningarna att hon är ju väldigt aktiv där. Och man drabbas av detta även om man då bara läser tidningar och följer TV. Så är hon ju liksom närvarande med sitt personliga liv så att säga, på det sätt som en politiker gör. De visar ju inte allt, men de visar då bilder av sitt liv. Och då blir det ju dessutom det jag fäst med vid den här historien. Jag skrev en text om det för länge sedan. Det, är något halv, det här har ju pågått ett tag nu. Mm. Det var väl i höstas. Och det som slog mig då var ju att hennes berättelse är att hon har jobbat från gamla i hela sitt liv. Hon är ju en relativt ung politiker. Hon är inte längre så ung som hon var. Man har ju en bild av att hon är otroligt ung, men hon är ju en vuxen person, över 30 år, ja, drygt 30 år gammal. Och det som är grejen är den att hon är en väldigt kompetent politiker, men hon säger att hon jobbar från gamla. Och då blir det ju väldigt anmärkningsvärt att hon ska liksom driva den här meningslösa och ganska trista processen mot den här gamle mannen. Jag tror som Maria, hon har säkert i princip kanske till och med rätt. Han har ju skrivit på det här pappret. I någon mening är han naturligtvis då bunden till det. Men det rätta kan ju bli godas fiende. Hon har kanske juridiskt sett rätt. Men den här processen kommer ju att göra att hon och hennes parti kommer ju få prata om detta oavbrutet. Samtidigt som de hade enorma möjligheter att attackera socialdemokratiska den rödgröna regeringen kring coronahanteringen, äldreomsorgen, vård, sjukvården, förstatliga vården. Det får inte hon prata om, utan det enda hon får prata om är liksom att hon jagar denna gamle man. Och det enklaste hade varit att bara säga, men hörru du Esbjörn, jag är ledsen, vi måste ha missförstått varandra. Jag tar tillbaka pengarna, vi river kontraktet. Och skulle du ändra i framtiden så köper jag gärna ditt hus.
Så möjligen juridiskt rätt men politiskt fel låter som.
Ja,
håller du med?
Ja, det blir då naturligtvis slutsatsen är att det här är total idioti för en politiker.
Alltså, håller du med Henrik eller har du en avvikande uppfattning?
Nej, i grund och botten så säger jag att man får dela upp den här frågan i två stycken bitar. För att jag snackade ju faktiskt med Ebba Busch härom veckan och då rörde vi det här utanför mitt samtal med henne, för att jag vill inte dra in det, för jag tycker lite grann som Maria att det här är helt beside the point. Jag har mycket intressantare saker som jag vill fråga henne än att prata om hennes jäkla husaffär. Men från ett rättsligt perspektiv så gör Ebba uppenbarligen allting rätt. När jag har tittat på det där och gått igenom det där lite grann av genom mitt marginella intresse. Det är inga konstigheter, men från ett PR-perspektiv, från ett mediaperspektiv så är det klart att hennes politiska fiender kastar sig över det här, för att nu kan vi få hela den berättelsen att handla bara om det här. Samtidigt är berättelsen som medierna har drivit fram är ganska ohederlig, för att då har man å ena sidan så är det, hon har inte gjort någonting fel, utan människor runt den här äldre mannen har liksom ändrat sig för att de vill inte längre, eller de vill tjäna pengar på ett annat sätt. Och då tar medievinkeln, titta, och nu pressar hon den här gamle mannen.
Och han är pressad från två håll då kanske?
Ja, men exakt. De hade ett avtal. Allting var gjort enligt boken. Alltså det är klart att, jag menar, som den toppolitiker hon är, det är klart att hon säger, nej men jag har inte juridisk rådgivning ordentligt, så att jag gör jättekonstiga grejer som jag kan bli. Det är klart hon har gjort det rätt. Så det är ingenting som är konstigt där. Däremot så blir det ju en sån här PR-grej av det.
Mm. Vi tar fasta på Marias inledande ord att det här inte är så intressant ändå och låter det vara ett kort ämne av det skälet och går vidare. I veckan höll USAs tidigare president Donald Trump sitt första tal efter det famösa framträdandet den 6 januari. Det skedde på det konservativa konventet CPAC där han förstås togs emot som en hjälte.
Hello CPAC, do you miss me yet? Do you miss me? Joe Biden has had the most disastrous first month of any president in modern history. That's true. We're not starting new parties. You know, they kept saying, he's going to start a brand new party. We have the Republican Party. It's going to unite and be stronger than ever before. I am not starting a new party. Who knows? I may even decide to beat them for a third time.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Nu är det stor vårfest på K-bygg med massor av varor till kanonpriser. Eller vad sägs om Bäckers Elite träolja för bara 229 kronor. Ytterdörr Modern för bara 5 995 eller 25% rabatt på förvaring och skjutdörrar från Elfa. bygghandeln med stort K.
Jag kanske rent av tar och slår om en tredje gång, sa Donald Trump och upprepade därmed sitt påstående om att han egentligen vann det val som han förlorade till Joe Biden. Om vi börjar med dig, Daniel, vad tror du? Kan Trump fortsätta spela en politisk roll även efter hans förlust?
Ja, han gör ju det. Han har ju en stor del av republikanska partiet i sin hand och jag har följt det ganska noga. Det är ju, de kallar det för T-Pack då, liksom det är hans rörelse det här. Och ja, nej, men han spelar en roll. Han börjar bli tåren kommen. Frågan är hur, liksom, i vilken mån han egentligen vill köra ett tredje försök då, att liksom, ja, ett andra försök att vinna då, för jag menar att han inte vann, det är liksom den officiella linjen.
Du var nära att köpa hans version där ett tag.
Ja, nej men att han försöker en tredje gång, det kan man ju ändå säga att han i så fall gör. Han vann ju första gången, förlorade andra gången och så tredje gången gilt. Men frågan är hur sugen han egentligen är på det och hur sugen han egentligen bara är på att liksom underblåsa den här. Och sen när jag hör honom nu, jag hade ju hört det här talet tidigare, men han är en otrolig entertainer. Alltså det är en otrolig, han har en otrolig kraft. Joe Biden är tråkig, men sansad och gör att man sover gott om natten. Så att, ja, nej, han spelar en roll. Frågan är vilken roll han vill spela.
Vad tror Maria? Vilken roll tror han vill spela och vilken roll spelar han just nu?
Ja, men det är så pass länge kvar, så han kan nog hinna ändra sig många gånger på vägen, har jag en känsla av. Han kommer vara lika tvärsäker om varje beslut, även om han går sig själv emot. Han kommer inte att ställa upp om han inte är rätt säker på att han kan vinna i alla fall. Det tror jag inte. Och jag är ändå lite nyfiken på vad som kommer att hända med hans stöd också, om det kommer fram mer och mer om hans, hur han har hållit undan skatt. Där kanske såna här saker som möjligen skulle kunna dyka upp, och det finns ett antal andra processer som är lite intressanta. Men jag vet inte, det verkar inte som att något biter på honom heller riktigt. Även
och inte på hans väljare heller.
Nej,
riktigt, va?
Precis. Varken eller. Så att han kan väl ha en hyfsad chans om han skulle ställa upp om det hade varit val idag. Liksom. Det tror jag absolut. Och då skulle han nog göra det också.
I höjd med nästa presidentval kommer han vara någonting i stil med 77, 78 eller så. Henrik, kommer han bli för gammal?
Det är svårt att säga med de här gamla silverryggarna från näringslivet. För att jag känner ganska många sådana, och de tacklar liksom inte av riktigt på det där sättet, utan de fortsätter i många fall så fortsätter de föra väsen av sig på något sätt i något hörn. Så att det skulle inte förvåna mig alls om han är motiverad av rent narcissistiska skäl eller bara jäklar namn, att nej, men nu ska vi köra mer bara för att jäklas med dem som jag inte gillar. Och det finns ju en annan komponent där också, om man bortser från den rent liksom partipolitiska eller politiken, så är det ju också så att i det konservativa USA just nu så pågår det en process där de konservativa håller på att bygga nästan som faktiskt ett land inuti landet. Alltså har vi ganska inflytelserika konservativa finansiärer som ser att man bygger upp en egen infrastruktur på grund av att man uppfattar då vad de betraktar som liberal media, att man förfördelas, man blir avstängd från sociala medier, att man på olika sätt försöker stänga ner dem. Så att det finns ganska långt gångna initiativ, ett projekt som är igång nu, där man bygger upp egna bankstrukturer, egna betalningslösningar, egna delar av internet med liksom egna serverhallar och den typen av grejer för att kunna vara ohängiga av det där. Så att det finns ju många som pratar om Trump skulle till exempel sätta igång en rivaliserande tjänst till Twitter. Eftersom han blev portad där och han var väldigt stor, väldigt populär, och gjorde han det så skulle du direkt ha ett antal tiotals miljoner människor som följde den plattformen, vilket omedelbart skulle göra den till ett ganska stort medieföretag. Och utan att säga någonting mer, så är det ju intressant att spekulera kring, om inte annat.
Det låter som polarisering kommer vara ett ord som inte lämnar ordlistorna eller tidningssidorna på några år i alla fall. Sista kortisen. I veckan meddelade Trafikverket att de med de 205 miljarder som anslagits kommer få svårt att lägga stationer centralt i tätorterna, utan istället lite mer som inrikesflygplatser då skulle stationerna ligga utanför. Maria, vad säger du? Ska det satsas mer pengar på det här för att få stationerna att ligga centralt, eller ska man försöka spara på något annat, eller är detta en alldeles för dyr idé i grunden?
Alltså jag förstår inte riktigt vad jag menar, att man skulle använda de här stadsmiljöavtalen till att man skulle kunna göra dealer med kommunerna kring just tågstationer, där, eftersom man då ökar värdet rimligtvis på det området där tågstationen läggs, och då så skulle man då tillsammans med fastighetsägare och kommuner runt omkring där kunna göra en gemensam deal som gjorde att det där blev fördelaktigt för alla parter. Jag förstod inte riktigt vad som hände med det. Blev det misslyckat eller räcker det i alla fall inte, eller har saker blivit dyrare, eller är det någon annan orsak till att det där nu inte fungerar? Jag tycker det är mycket tveksamt. Det finns ju några kommuner som har tågstationer som ligger långt utanför stadskärnan. Södertälje är ju en sån. Mm. Det är ju inte superpraktiskt. Man måste till och med byta om man ska åka pendeltåg dit. Mm. Och om man inte kommer från Södertälje utan man kommer lite från Stockholmshållet, som där jag bor bland annat när jag är i Sverige. Det finns också i Falkenberg, så har man också en tågstation som ligger en bit utanför stadskärnan. Den är nog inte så fruktansvärt långt ut så det går att ta sig dit. Men jag tycker ändå det är lite knepigt. Man behöver bil eller man måste åka buss eller kanske gå cykelvägar. Men om det inte är rätt väder eller årstid så drar sig ju folk för att cykla. Så att jag tycker det är lite knepigt att lägga stora tågstationer utanför stadskärnorna. För att en av poängerna med tåg är ju just att man kommer just in till centrum. Så jag har inte studerat närmare de här siffrorna, men tycker det är en oroväckande signal när de säger att man inte skulle kunna göra det.
Mm. Vad säger Daniel?
Men jag tycker att det, överhuvudtaget finns det en snålhet här som bedrar visheten. Alltså vi måste ju... Alltså, att genomföra den här typen av infrastrukturbyggen tror jag är helt nödvändigt. Jag tror man behöver de här höghastighetstågen. Sverige är ett glesbefolkat land. Det finns olika sätt att beräkna samhällsnyttan och den ekonomiska, så att säga, nyttan av detta. Som man kan skruva lite grann i, och så får man plötsligt en annan kalkyl. Jag tror helt enkelt att vi måste bygga det här. Och det finns ju nu modeller med höghastighetståg på pelare som gör att djurliv och sånt kan fortgå under de här annan bullig miljö, det blir billigare och snabbare och så. Jag tror man ska bygga det här. Sluta tveka nu, de här politikerna som tvekar och tvekar och tvekar. Liksom.
Mer miljarder?
Alltså, ja, men, nej, men alltså, det handlar inte om det. Det ska ju naturligtvis vara kostnadseffektivt. Men det här är en investering för 100 år framåt. Om den kostar 200, 250, 300 miljarder. Vad fan, de bygger någon förbifart i Stockholm här. Gräver en stor tunnel för att bilarna ska kunna åka. Det kostar ju tiotals miljarder, mycket mer än det skulle. Såna här saker har en tendens att det blir lite dyrare. Inflation och annat liksom driver på. Det får man nog leva med. Det här är nödvändigt. Låt det kosta. Sätt igång. Gör det effektivt naturligtvis. Ny teknik och så. Men snåla inte med hastigheten. Snåla inte med var ni lägger stationerna. Snåla för fan inte med framtiden.
Jag menar, låt det kosta. Kom igång.
I de här, då hade vi inte haft någonting. Då hade vi inte haft tunnelbana. Då hade vi inte haft bostäder. Då hade vi inte haft offentlig skola. Allt är dyrt, säger de här politikerna. Och så höjer de sina arvoden istället.
Mm. Henrik, tycker du också att de ska satsa ordentligt och sätta igång och sluta snåla?
Nej, alltså som, i egenskap av affärsman så vill jag ju titta på den ekonomiska nyttan av varje investering måste kunna stå på sina egna meriter. Och i det här fallet så kan vi titta på Trafikanalys konstaterade ju i ett utlåtande häromdagen att man inte kan se att Trafikverket har redovisat att nyttan står i proportion till kostnaden i alla delar av projektet. Och om teknikentusiasten, jag menar jag arbetar i IT själv, ska jag få säga någonting, så tycker jag det är väl ren ynkedom att bygga ett tåg nästan 100 år efter att vi byggde de första tågen som inte ens går dubbelt så fort som de gamla tågen. Jag menar, hela den här pitchen hänger ju på att vi ska konkurrera ut liksom flyget på något sätt. Och tydligen ska man kunna göra det då genom att åka marginellt snabbare på det där sättet. Alltså, du hade imponerat på mig för ett stort projekt av alla de här miljarderna om du hade kunnat åka i 500 km i timmen åtminstone. 250, I am not impressed.
Thank you. Det här är veckopanelen från Kvartal, Sveriges minsta men vassaste mediehus. Kvartal bygger på idén att alla poddar och alla texter ska vara gratis för alla och tillgängliga för alla att ta del av. Den modellen bygger å andra sidan på att en del av er som tycker om det vi gör då och då stöttar oss med ett litet bidrag. Är det så att du uppskattar det vi gör och gärna skulle vilja stödja det, så kan du gå in på kvartal.se/gava och välja något av de alternativ som finns där. Stort tack på förhand. Nu går veckopanelen vidare med ett nytt ämne. Det har kommit dystra coronabesked i veckan. Av allt att döma har en tredje våg av pandemin rullat in över Sverige. Så här sa Anders Tegnell, statsepidemiologen, till Ekot i tisdags.
Oberoende om det här är en tredje våg eller inte, och det finns väl rätt mycket som talar för det, så är den ökande smittspridning vi har nu väldigt oroande. Det måste vi ta på ett väldigt stort allvar. Samtidigt så får det inte låta som att det här är ett naturfenomen vi ser framför oss som kommer att hända oberoende av vad vi gör. Om det blir en våg eller inte kommer ju också påverkas på hur pass väl vi allihop följer råd och restriktioner som finns på plats.
Mm, det är vårt eget beteende i första hand som kommer att avgöra, sa Anders Tegnell. Jag låter dig behålla ordet, Henrik. Hur ser du på det?
Alltså, det där är väl symptomatiskt för hur den svenska strategin har sett ut hittills. Alltså, från mitt perspektiv så är det en tuff fråga, för att jag är alltså libertarian. Och det är så att jag gillar inte att myndigheterna ska gripa in i mitt liv. Samtidigt så kan jag konstatera att nu ser man ju så att varje månad som det här håller på så kostar det samhällsekonomin 25 miljarder kronor. Och jag uppfattar subjektivt, utan att försöka vara någon slags hobbyepidemiolog, det här som att vår strategi är att man håller på att dra av plåster extremt långsamt i månad ut och månad in med ganska höga smittostal, istället för att försöka göra en punktinsats och kanske försöka komma åt det här. Och då tänker jag mer konkret just nu när man talar om att en tredje våg som kanske är på väg. För att nu åker alla iväg på skidsemester och man begår, från perspektivet där jag står, ungefär samma misstag som förra året. Nej, vi kan inte göra något speciellt. Vi begränsar det till lite mindre folk. Vi ska hålla lite bättre avstånd. Ja, men guess what? Vad som händer på den här semesterresan till fjällen när Annika och Peter åker upp dit och med sina kompisar som bor i varsitt hus. Ja, men ska vi inte bara ta en liten afterski i vår stuga ändå? Ungarna går ju ändå i samma... Alltså, jag vill väl mena att... Det ekonomiskt försvarbart i nuläget skulle vara att helt enkelt göra mer robusta ingrepp för att försöka få ner de här smittotalen på riktigt. Inte bara ekonomiskt utan även för att rädda människoliv.
Vad säger Maria? Den här strategin har ju varit den samma på sätt och vis hela tiden. Att vi har litat mycket till människors eget ansvar.
Mm. Ja, nej, men det har ju haft, vi har diskuterat en del gånger tidigare här, och det kan ju finnas olika förklaringar till att man har valt den här vägen. Den kan ju vara ideologisk, men det har inte jag uppfattat det som att den har varit huvudsakligen. Utan den har ju stort baserat sig dels på de råd som man har fått om vad som är nödvändigt att göra. Ett förtroende till det svenska folket. Och det tredje också faktiskt en viss brist på befogenheter att kunna vidta åtgärder. Och den sistnämnda har man ju nu lite grann tagit tag i. Och man har gett sig själva mera befogenheter att faktiskt kunna ta i lite skarpare. Och sen om man verkligen, hur mycket man ska göra det, det blir ju ändå i slutändan en bedömning för som baseras på de råd man får ifrån sina experter, tror jag, huvudsakligen.
Det är klart, men vad tänker du som har perspektiv?
Det är klart man tänker så här, att tänk om vi allihopa i hela världen bara hade hållit oss inne i en månad när viruset kom. Och bara tagit död på det. Det hade ju varit supermycket smidigare än så här som det har gått nu. Men nu får vi ju lita på vaccination. Och vi ska hålla ut tills dess. Och jag upplever ju snarare personligen att det har blivit enklare. För att man har blivit van vid att det är på det här sättet. Mm. Så borde vi kunna klara av att ta det en månad eller tre månader till. Om det nu är så att vi får vaccin sen.
Men tycker du att den svenska strategin är för laissez-faire, så att säga?
Alltså, jag har inte gått runt och varit upprörd över den. Jag tillhör inte alls de som har gått omkring och hakat upp mig och skickat arga meddelanden till ministrar eller skrivit arga inlägg på Twitter.
Men ett land som du kan väl, Finland, har ju, framstår det som, lyckats bra mycket bättre än då. Vad kan det bero på då?
Jag har inte varit arg på Finland heller.
Nej, men du kanske vet vad de har gjort annorlunda.
Jag får lita på de myndigheter man har i det land man befinner sig, tänker jag. Så gott man kan. Det är lite svårt att göra någonting annat. Men Finland har ju hållit smittan nere bättre. De har mycket färre döda än vad vi har här. De har haft ett jättestort förtroende från folket gentemot regeringen kring det som de har gjort. Det hade vi säkert också kunnat ha om man hade tagit skarpare åtgärder, tror jag.
Daniel, i onsdags deltog ju socialminister Lena Hallengren i SVTs 30 minuter och fick då åter frågor kring om den svenska strategin verkligen från början hade varit att hålla smittspridningen på så låg nivå som möjligt. Och då sa hon så här:
det är fel att vi skulle ha en smittspridning på en viss nivå, att vi skulle tycka att det var helt okej att vi hade en viss smittspridning som vi vet leder till att människor avlider, blir svårt sjuka och långvariga konsekvenser.
Tror du henne, Daniel, eller har man liksom anpassat retoriken kring vad det är man har försökt göra efterhand?
Jag tror att hon så att säga anpassar lite grann budskapet efter hur vinden har blåst. Och det tycker jag är lite problem med den här frågan, att man inte står upp för så att säga sin linje, om man nu har varit medveten om vilken linje man har valt och vad man har valt bort och vad man har valt att göra. Och de indikationer jag har fått, så att säga, jag har inte heller liksom, jag har valt att hålla mig lite cool inför detta liksom, trots mitt temperament. Och det är ju då att vad jag förstår så är man i början otroligt rädd för vad som skulle hända i sjukvården. Och en hel del av det som jag tycker man har skäl att vara väldigt upprörd över, det är ju det som de här kollektiva besluten kring gamla människor. Där tycker jag menar, att människor har dött. Ja, det har nog varit oundvikligt. Det har inget land, vad jag vet, lyckats hålla sig undan. Det har dött fler här än i jämförbara länder. Det får liksom coronakommissionen och andra reda ut exakt vad det beror på. Men när liksom väldigt stor del, alltså 90-92% av de gamla som så att säga, ja, stängs av från vård, får i praktiken palliativ vård, inte får en individuell läkarbedömning, utan det sker på telefon, via ombud, via en sjuksköterska. Där tycker jag att det börjar bli, där tycker jag det är anskrämligt. Jag tycker att en del av de här besluten hade säkert blivit likadana ändå, även om man hade träffat en läkare. En del av det som har hänt har varit oundvikligt säkert, men detta att man inte har gjort en individuell bedömning eller att läkare inte varit närvarande, jag tycker att det är stötande. Jag tycker det som har retat mig i sista tiden, det är den här att det blir så otroligt uppenbart det här svassandet för den skidåkande över medelklassen runt Stockholms norra förorter. Jag tycker att det, när man säger så här, vi rekommenderar, i princip säger man så här, vi rekommenderar att man undviker onödig skidturism i fjällen. Ja, vilken skidturism är, om man inte är Charlotte Kalla, är oerhört nödvändig. Alltså, vi står några månader från en vaccinering, om man nu lyckas genomföra den. Då kan det för fan inte vara helt nödvändigt för hundratusentals människor att åka till fjällvärlden.
Svaret på frågan vilken skidturism som är nödvändig är naturligtvis min egen och inte andras. Henrik, jag vill minnas att det talades ganska mycket i början också om följder, alltså ett bredare folkhälsoperspektiv. Att stänga ner ett samhälle har så många andra negativa effekter. Det talas det ju inte riktigt lika mycket om nu då, om man säger att smittspridningen skulle ner till varje pris och så lågt som möjligt.
Ja, alltså, här är jag väl benägen att hålla med Daniel. Alltså, för att jag har ju producerat videokrönikor på det här temat löpande under hela coronaåret, så det har väl blivit en 7 eller 8 stycken. Och det innebär ju att jag samlar ju och sparar ner alla presskonferenser och allt visuellt material som finns. Så jag sitter och jämför dem där. Och det är ett väldigt tråkigt uppdrag att göra, men det blir ganska intressanta resultat. För att det är helt tydligt så att man anpassat, över tid har man anpassat sitt budskap efter vad man tror är politiskt mer gångbart.
Och det är din bestämda uppfattning?
Ja, utan tvekan. Alltså, om det är någon som verkligen tvivlar på det och är lust att betala mig för en arbetsdag, kan de komma ner och kolla mitt arkiv där jag har alla de här grejerna. Det är som en maratontittning. Men jag menar, det här, jag tycker att det här illustrerades då av den här grejen som hände för ett par veckor sedan, när man bytte ut en bit av en mening som var strategiskt relevant i ett dokument som beskrev strategihanteringen på regeringens hemsida. Och sen så blev det ett kakalorum runt det där, när folk var, och vi vet inte vem som har gjort den här, har ändrats av ett misstag. Vilket är liksom, det är en så absurd fånig situation att säga. Jag tror, som Daniel säger, att det hade varit bättre att åtminstone ha lite rygg och stå upp för att det är den här linjen vi har kört. Vi hoppas, ingen vet i nuläget exakt hur vi ska lösa den här svåra pandemiska situationen. Vi satsade på det här. Visade det sig sen inte funka, så att nu har vi lärt oss, nu ändrar vi vår modus operandi. Istället för att försöka få det till, med någon slags politisk historierevisionism, till att vi har haft en korrekt diagnos ända från början. Jag tror inte det är någon som begär det.
Nej, Maria, det där tycker jag vore intressant att höra din reflektion på. Varför tycks politiker så obenägna, eller tror de inte att väljarna klarar av att höra att de säger, ja, vi hade inte full information då, vi fattade det bästa beslutet vi kunde, men nu med facit i hand så kan vi se att det inte var det bästa. Det skulle väl de flesta köpa?
Absolut, det tror jag definitivt. Det tycker jag i mellanåt att man har gjort också, men inte så mycket i den här coronadiskussionen. Fast jag tycker de här anklagelserna ni kommer med är lite dubbeltydiga. För å ena sidan säger ni att de har anpassat sig alldeles för mycket utifrån vad folk tycker. Och å andra sidan så är ni upprörda över att de har hållit samma linje, eller i alla fall i praktiken hållit samma linje. Och de kan inte gärna ha gjort både och, utan det måste ju vara det ena eller det andra. När det gäller retoriken så hon kommer ju undan lite här, för att hon säger bara så här, det är ju alltså fel att påstå att vi skulle ha haft en acceptans för en viss spridningsnivå. Och det är det ju säkert. Det kan ju kombineras med, men vi har tagit hänsyn till de sociala konsekvenserna av nedstängningar. Det är inte så konstigt. Det är ju många som är väldigt, väldigt oroliga nu över barnens situation. Särskilt barn med särskilda behov eller barn som på olika sätt behöver en skolnärvaro för att deras inlärning ska fungera eller för att deras sociala liv ska fungera.
Ja, inte bara för dem väl, utan alla som har blivit arbetslösa och tappat massor.
Jag menar, det går att lägga på en massa olika lager av oro här. Och det behöver ju inte betyda att bara för att man har tagit hänsyn till att de här riskerna för sociala konsekvenser, så behöver inte betyda att man därmed har haft en acceptans för en specifik spridningsnivå. Utan det går ju faktiskt att ha båda de åsikterna samtidigt, anser jag.
Veckopanelen med Maria Wetterstrand, Henrik Jönsson och Daniel Suonen går vidare med ett sista angränsande ämne. En fråga som ju blir allt mer engagerande är förstås den om vaccineringen. I veckan kom flera besked, bland annat att Folkhälsomyndigheten nu ger grönt ljus för AstraZenecas vaccin, som anses vara likvärdigt med de övriga två godkända, Pfizer-BioNTech och Moderna, och därmed kan användas för alla. Dessutom har vi fått veta att Stockholm är den region som ligger sist med vaccinationer, och så har moderatledaren Ulf Kristersson krävt att regeringen ska börja försöka handla upp vaccin utanför EUs gemensamma system.
Jag tycker att det är ett problem att Sverige har lagt alla ägg i samma korg. Vi hoppas att EU löser uppgiften åt oss. Det är jättebra att EU försöker hjälpa till att lösa detta. Men vi kan inte vänta. Vi borde haft mycket mer vaccin redan. Både Skåne och Stockholm och flera andra delar av Sverige har fått bråkdel av den andel vaccin som de skulle få. Och med den takten kommer vi inte hinna, helt enkelt. Så att vi borde göra allt vi kan för att nu undersöka, finns det mer vaccin att köpa till Sverige, så borde den svenska regeringen göra det.
Ulf Kristersson från TV4 Nyheterna. Ja, Daniel, vad säger du? Är det här en bra idé? Borde regeringen köra på det?
Alltså, hur man skaffar vaccin och hur man har... Alltså, jag håller med om att det finns en passivitet här. Jag tycker det finns en passivitet som handlar om i vissa regioner. Jag tycker att staten skulle kunna ha tagit ett större ansvar och klivit in, som danska regeringen har gjort till exempel. Det hade jag tyckt. Jag tycker det känns liksom jobbigt att vi inte liksom i ledartröjan i Europa med liksom hur många vi har vaccinerat. Och sen om det hjälper att skaffa eget vaccin vid sidan om, som Tyskland gör, som många andra länder gör, ja, då tycker jag vi ska göra det, helt enkelt. Men jag kan inte bedöma hur man handlar vaccin på det här sättet. Och det handlar ju också om säkerhetspolitik. Ska vi handla av kineser och ryssar? Vad är det för vaccin vi får då? Jag vet inte riktigt hur man ska säkra det riktigt. Men Men jag är inte emot. Jag tycker vi ska vaccinera med fullt ös, så att säga. Och att staten ska ta på sig en ledartröja.
Maria, Sverige har ju en stolt tradition av vaccinationer. Och man hade kanske väntat sig att vi skulle ha mer av en tät position. Varför har det inte blivit så, tror du?
Ja, nej, men jag tycker det där är knepigt. Och jag tror att det är lite samma förklaring till att man har haft problem med teststrukturerna också här under pandemin. Att det har ju varit i många fall stora flaskhalsar i testning och sånt. Alltså det är en samordningsfråga. Det är knepigt det här med att vi har så väldigt självständiga sjukvårdsregioner där man, och att staten då inte ens har försökt, som Daniel säger, tycker jag heller, att gå in och ta ett övergripande, mera strategiskt ansvar. Eller så har man varit oförmögen att genomföra det på grund av de strukturer som finns. Jag vet inte vad det beror på. Men jag tycker också att det är lite knepigt. Men jag skulle också vilja ändå säga i den här vaccindiskussionen att jag tycker faktiskt att man måste ha ett globalt perspektiv på den här frågan om vaccin. Både ur ett egoistiskt och ur ett altruistiskt perspektiv. Ur det egoistiska perspektivet att vi är alla beroende av att också andra länder lyckas med sina vaccinationskampanjer. Vi är alla beroende av att vi har en världsekonomi som fungerar. Vi har integrerade leveranssystem. Vi är beroende av varandra på jättemånga olika sätt. Och ur det altruistiska perspektivet, jag gillar inte det här att de rika länderna roffar åt sig allting och de fattiga länderna blir utan. Och de har inte ens möjlighet att vaccinera sin vårdpersonal eller sina äldre eller de allra mest utsatta. Och jag skulle vilja att haft en kampanj som gick ut på att man vaccinerar alla världens mest känsliga först och sjukvårdspersonal och andra viktiga personer i samhället som är av liksom betydelse för att samhällets strukturer ska kunna fungera. Därefter kan vi vaccinera oss andra, tycker jag.
Två följdfrågor på den då. För det första, vad skulle det kräva för uppoffringar då av den rika världen? Alltså vad skulle det bli för skillnad och hur skulle det där organiseras, betalas?
Ja, det skulle ju kunna betalas av de rika länderna till att börja med, till en lite större del. Men man skulle ju kunna tänka sig att man skulle kunna bekosta sådana kampanjer med att införa någon form av global klimatavgift till exempel. Det är en diskussion som har lyfts upp. Det går ju dock inte i en handvändning att införa en sån. Så till en början så skulle det antagligen vara lite som EUs återhämtningspaket, att delvis skulle göras med lånade pengar och sen hittar man strukturer för att finansiera återbetalningen av lånen vid ett senare tillfälle. Men jag tycker att den här vaccinnationalismen man ser idag, den är deprimerande, alltså verkligen, verkligen deprimerande.
Men med tanke på den otålighet som redan finns, vad skulle en sånt där upplägg, hur skulle det påverka tillgången på vaccin i de rika länderna då?
Det skulle naturligtvis bli mindre tillgång på vaccin i de rika länderna för att vi skulle dela med oss till människor som är liksom känsliga också på andra delar av jordklotet. Så det är ju helt uppenbart att det skulle bli så. Och det finns säkert massor av människor som skulle bli upprörda över det. Det är säkert massor av människor som blir upprörda över att jag säger det, men jag tycker så, i alla fall.
Henrik, Storbritannien till exempel, de väntade ju inte på ett formellt godkännande utan de körde på och tog godkännandet senare och sparade därmed eller tjänade mycket tid. Är det någonting som EU också faktiskt borde ha gjort med tanke på vilken skada den här pandemin ställer till med?
Ja, jag vill nog ålägga och nu ett näringslivsperspektiv på den här frågan. Och Israel är ett väldigt intressant exempel i det här. Jag läste en ganska lång text som beskrev hur de hade lyckats med sin vaccinering så snabbt. Och visst, det är dels det här med att de betalade ett överpris och gjorde det som Maria inte gillade, de köpte vaccin. Men det är också så att de har en nationell krismedvetenhet. Israel är anpassat efter att kunna hantera kriser ganska snabbt. Så att de har liksom tagit fram en hel mängd infrastrukturella lösningar på hur man ska hantera. Om det är så att det finns ett överskott av vaccin i någonstans av landet så ser man till att det är andra människor som direkt får tillträde till det. Det finns en massa system på plats för att hantera det där.
Mm.
Sverige som kontrast är anpassat huvudsakligen för solsken och plain sailing. Vår krismedvetenhet är relativt låg och det tyckte jag man kunde se även i början av den här pandemin när det visade sig att beredskapslagren stod relativt tomma till exempel och då var folk så att ja, men vi hade tänkt att det är sån supply on demand att vi beställer alla de här varorna när krisen är här, ja, men då kloggar alla de internationella leveranspipelinen upp när alla försöker göra det där samtidigt, så att det är ett ganska sårbart sätt att hantera det.
Sverige en konsekvens av att vi inte har levt under hot på de sätt som Israel har gjort då, tänker du, eller?
kanske bland annat, och sen så jag vet inte, det kanske är någon slags kulturellt särdrag hos svenskar att vi liksom är extra optimistiska och godtrogna på något sätt. Men jag menar,
vi brukar ha tur.
efter plugget.
Exakt.
Vi ligger på plats 31 nu i vaccinationsligan efter Chile, Serbien, Bahrain, Malta. Alltså, och jag vill lägga in en brasklapp till här. Alltså, jag har vid ett par tillfällen själv varit utsatt för upphandlingsförsök från olika typer av politiska instanser. Liksom, och min högst subjektiva bedömning är att svenska myndigheter är jättedåliga på att handla upp saker rent generellt. Mm. Man måste betrakta näringslivet som en naturkraft, som ett vattenflöde eller någonting. Om du inte uppställer rätt parametrar så leder du det där vattenflödet till helt fel ställen och då blir det inte heller effektivt. Sen kan du sitta och klaga hur mycket du vill på marknadsekonomin, men om du inte har gjort parametrarna för din upphandling korrekt så kan du inte heller förvänta dig ett bra resultat.
Till sist då, en reflektion bara, i samband med det här är det lätt att tappa perspektiven. Det var bara 12 år sedan svininfluensan härjade och Sverige var ju världsbäst då på att vaccinera. Det visade sig senare att det var nästan helt i onödan. Istället drabbades hundratals unga svenskar av en svår biverkan, narkolepsi. Och nu kan vi inte skjuta i oss vaccinet snabbt nog, och det trots då att Pfizers och Modernas teknik faktiskt aldrig tidigare är skarpt prövad på människor. Maria, finns det någon paradox i det där?
Ja, men det bygger ju på att vi ändå i grunden har ett starkt förtroende för de här myndigheterna som är ålagda att ha kontroll över det här. Och att det har varit en situation där det uppenbart har varit biverkningar som man inte hade förutsett. Men i grunden så kvarstår det förtroendet. Och det tycker inte jag är så konstigt. Jag tycker att det är bra. Jag tycker att det är positivt att det är så. Jag skulle vilja tillägga en sak till angående den här internationella situationen. För det som man ser idag, det är ju att medan vi håller på med vår vaccinnationalism här i USA och i EU, och Italien har blockerat leveranser av vaccin till Australien nyligen till exempel, vilket har väckt en stor upprördhet. Vad ägnar sig då Ryssland och Kina åt? Jo, de köper sig positioner och förtroende i stora delar av världen genom att komma dit med sitt vaccin och att vara generös. Kan ju det i och för sig betyda att man då ignorerar behoven hos sin egen befolkning, och det är ju lätt att göra om man inte lever i demokratier. Mm. Så att det är kanske inte att rekommendera att vi skulle göra samma sak på det sättet. Men jag tror att det finns risker också ur ett liksom globalt maktperspektiv med att vi håller på det här sättet som vi gör nu. Och stirrar oss blinda på, har vi 6,8% eller har Malta 7,1% eller vad är det? Liksom, kan vi fixa mer åt oss? Kan vi vara snabbare? Jag fattar att jag tycker också att vi skulle kunna rulla ut det här vaccinet snabbare. Jag tror inte vi är så effektiva som vi skulle kunna vara. Men vi måste ju också se den här frågan i ett globalt perspektiv. Därför att det är en global pandemi, och lyckas vi inte lösa den globalt så är den inte löst heller i längden.
Säger Maria Wetterstrand alltså. Därmed har vi kommit till den punkt i programmet och ni ska berätta vem ni tycker är veckans person eller vad som är veckans ord eller veckans citat. Vem vill börja?
Jag kan börja. Mitt veckans ord är armlängds mejlavstånd, och det är Kristina Axén Olin som har moderat utbildningspolitisk talesperson och tidigare borgarråd i Stockholm med mera som har mejlat, var det Lunds universitet eller Malmö högskola, jag kommer faktiskt inte ihåg det i skrivande stund, och ifrågasatt vissa kurser som då var kritiska i sitt upplägg då kring friskolefrågor och så vidare. Och det där visar väl på att man behöver väl som politiker ändå kanske visa ett respektavstånd till, så att säga, de myndigheter som man ändå har en makt och inflytande över. Och det gäller ju kulturpolitik och det gäller mediepolitik. Och jag tror de här typerna av frågor kommer bli ännu viktigare i framtiden. Så att jag tror att alla makthavare behöver inse att de inte kanske kan mejla hur som helst med kritiska frågor hur man vill, så att säga. För man har makt och då måste man ta ansvar.
Det ligger makt bakom mejlen, helt enkelt. Maria, vem är veckans person? Vad är veckans ord? Citat.
Ja, nej, men är det inte Meghan och Harry som är veckans personer? För att ta ett perspektiv som är helt borta från det vi brukar prata om här. De har gjort en stor intervju och kommer kanske med avslöjanden kring deras relation till det brittiska kungahuset. Det blir spännande.
Det låter intressant. Och Henrik, har du något alternativ?
Ja, mitt veckans ord är SEER, alltså S-E-E-R. Och det står för Self-Supervised, självlärande artificiell intelligens. Facebook gjorde en väldigt stor breakthrough den här veckan i att de har skapat, med hjälp av 1 miljard bilder från Instagram, har de skapat en artificiell algoritm som klarar av att lära sig själv identifiera olika föremål i bilder utan att du behöver ha en stab programmerare som först förklarar i detalj hur parametrarna för en katt ser ut. Utan genom att titta på jättemycket bilder lär den sig själv förstå mer om världen. Och det låter lite nördigt sådär, men det här är en big deal.
Mycket intressant. Man törs knappt tänka på var det där med artificiell intelligens en dag kommer att sluta, om någonsin. Stort tack då till våra mycket rutinerade veckopanelister. Dessutom en, om inte den enda, av våra fasta konstellationer. Maria Wetterstrand, chef på företaget Milton i Bryssel och tidigare språkrör för Miljöpartiet. Henrik Jönsson, libertariansk entreprenör och youtuber. Daniel Suonen, socialdemokrat och chef för fackliga tankesmedjan Katalys. Stort tack till er alla tre.
Tack.
Tack, tack.
Tack så mycket.
Det har inte bara varit en tät nyhetsvecka detta, utan också brunnit av aktivitet på kvartalsredaktion. Något som manifesterats i en hel del spännande texter. Exempelvis Simon Westbergs genomgång av det förhånade PKK-spåret i Palmeutredningen. Det fanns mer substans i det än vad som hittills har varit allmänt känt, menar han och argumenterar utförligt för det. Eller varför inte psykologen Johan Grants djupdykning i fenomenet Jordan B. Peterson, som nu kommer med en ny bok, mannen som så många tycks älska att hata, Jordan B. Peterson. Och missa för allt i världen inte fredagsintervjun. Denna vecka möter Staffan Dopping, journalisten som fick sparken som kolumnist på Aftonbladet inte mindre än 2 gånger. Och som nu arbetar med judiska begravningar och tycker att den nära kontakten med döden och med de döda gjort henne mer ödmjuk och mer glad. Anna E. Nachman heter veckans gäst och hon tycker att många i Sverige klagar på småsaker och slåss för sin egen variant av feminism. Om att råka bli tafsad på är största problemet för en människa, då har man ju inga problem, är en av flera spetsiga formuleringar i veckans fredagsintervju med Anna E. Nachman. Och den tid ni eventuellt får över efter att ha tankat in allt spännande material Kvartal har haft att bjuda på denna vecka, hoppas jag att ni njuter av solen, den annalkande våren och av glädjen i att ta del av mycket information, men aldrig glömma bort att tänka själv. Jörgen Wittfeldt önskar på återseende och en trevlig helg.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea.